Du lyssnar på Älskade dyslexi, en samtalsserie där vi lär oss mer om dyslexi. Serien är framtagen av Prinsparets stiftelse och Storytel. Och programledare är jag, Eva Röse. Nu kör vi! Den gömda dyslexin bland flerspråkiga och minoritetsgrupper. Dyslexi kan vara tufft att ha. Men hur funkar det om man är flerspråkig och kanske inte har svenska som modersmål? Lärare kanske misstar en knagglig svenska för utmaningar med språket när det egentligen handlar om dyslexi. Elever som bor i socioekonomiskt utsatta områden tenderar att få sämre förutsättningar att få rätt hjälp, stöttning och även att få en dyslexiutredning. Utmaningarna som följer med dyslexi kan därför upplevas som större. Jag säger nu välkommen till Anna Kaja som arbetar som lärare i svenska som andraspråk i förberedelseklass på Sofielundsskolan i Sollentuna. Och du arbetar även som samverkansstrateg på Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet. Hej Anna, välkommen.
Tack så mycket.
Det ska bli spännande att få höra mer om vad du har att säga om det här arbetet med flerspråkighet. Men innan det så ska vi få träffa Iman Esani som även han är lärare fast på Enbacksskolan i Tensta. Iman har själv dyslexi och är flerspråkig. Och år 2019 blev han utnämnd till årets lärare. Välkommen Iman.
Tack så mycket, roligt att få vara här.
Du, vi börjar med dig då Iman. Jag har ju förstått att din bild av skolan inte alltid har varit så positiv. Och sen så blev du årets lärare 2019. Det är ju en spännande resa. Kan du berätta lite hur den har sett ut?
Ja, min skolgång här i Sverige, tidig 90-tal, kunskapen om diagnoser tror jag var liksom under en process, under uppgång. Och jag tror att verktygen inte var så många och missförstånden var många. Det är min upplevelse av det hela. Jag hamnade i en liten grupp nere i en källare och där hade man lite blandade elever, 6 elever och 4, jag vet inte om man ska kalla det för pedagoger eller kamratstödjare, det var lite varierat, men exkluderade i alla fall. Och det var min. Och det fick mig faktiskt, jag hade ingen bra känsla i skolan, jag kände mig inte inkluderad, jag kände mig inte en del av det. Min skolgång kändes liksom hela tiden bortprioriterad och jag kände ständigt en oro över min framtid, om man säger så.
Bortprioriterad från skolans håll eller?
Från skolans håll, för jag hade stora ambitioner.
Hur gammal var du när du började i den här skolan du beskriver?
Ja, alltså jag började förberedelseklass i årskurs 5 och det gick väldigt snabbt. Jag lärde mig språket väldigt snabbt. Mm-hmm. Sen gick jag över till en normalklass och där började faktiskt problemen. För att det gick mycket snabbare. Språket var avancerat, jag förstod inte allting. Och det uppstod en hel del missförstånd i kommunikationen. Och de här missförstånden tror jag ledde till den exkludering som kom att bli sen i årskurs 6, 7, 8 och 9.
Var det här någonting som påverkade också din relation till andra elever? Hade du svårt att få vänner? Kände du dig exkluderad även på det sättet?
Ja, alltså, eftersom man hela tiden var utanför skolans lokaler och gjorde helt andra aktiviteter än mina andra kamrater, så kände man sig, i alla fall under skoltiden, kände man sig aldrig som en del av helheten, om man säger så. Så att det påverkade ganska mycket. Och det formade också min bild. Sen på gymnasiet så tog jag ju med mig de här erfarenheterna till gymnasiet. Så att det blev inte heller så här jättebra.
Vad gick du för linje då? Eller vad?
Först började jag el. Mm. Sen bytte jag till bygg och anläggning. Och tänkte att jag ska börja jobba så fort som möjligt.
Mm. Och när upptäckte du din dyslexi?
Oj, det kommer långt senare.
Jag sa.
Så att jag visste inte om att jag hade dyslexi förrän på universitetet.
Och så, ingen på skolan misstänkte det? Och i din familj, ingen av dina föräldrar?
Nej, alltså, båda mina föräldrar är akademiker och min mamma jobbade som lärare. Men du vet, det som kommer i uttryck i skolan kommer oftast inte i uttryck på samma sätt hemma.
Nej.
Och eftersom relationen till skolan inte var det bästa så påverkar det också hur mycket tid man lägger på skolan hemma. Jag hade liksom aldrig läxor med mig hem. Och så vi hamnade väldigt sällan i den här liksom samtalen. Och även om min mamma jobbade som lärare så vet jag idag, när jag reflekterar över processen, så vet jag att hon visste egentligen väldigt lite om det här systemet och vilka rättigheter som jag hade då. Mm. Och hon fick inte heller någon information. Vi var ju ändå relativt nya i Sverige då. Så att...
Och när du då fick din diagnos, hur fick du den, varför fick du en utredning och hur påverkade det dig sen när du väl har fått?
Ja, jag var livrädd när jag sökte till, jag tänkte såhär, nu måste jag ändra på mitt liv och jag måste börja göra någonting nytt liksom. Jag var inte riktigt nöjd med arbetet, med mitt jobb och utvecklingen i mitt liv och sådär. Och då sökte jag och kom in på Södertörns högskola, lärarprogrammet. Och jag kommer ihåg att första uppgiften vi fick, det var en sån här liksom, en reflektionsuppgift. Vi skulle diskutera varför vi vill bli lärare. Och då skulle vi skriva ett antal ord. Och jag tror att jag lämnade in 13 sidor, för jag var så rädd för att misslyckas. Mm. Och jag kommer fortfarande ihåg henne, Petra Garbeding heter hon. Hon ropade in mig och så tittade hon på mitt papper och så sa hon, du vet att du har dyslexi eller?
Nej.
Jag bara, nej. Okej, men då ska du på utredning. Så gick det väldigt snabbt. Och jag kommer ihåg att när jag fick reda på att jag hade dyslexi, då släppte det någonting. Då förstod jag, okej, det är inte här uppe. Det är någonting här som spökar. Och jag ska se till att besegra det.
Mm. Och vad var det, tror du, i det där i de papprena? Vad var det hon såg? Vet du det?
Ja, förmodligen spår på att jag liksom, på de spårigheter som jag hade. Jag hade ju inte skrivit så mycket innan, men jag hade ändå förmåga att uttrycka mig.
Ja, för jag menar, du skrev ändå 13 sidor. Var det då liksom klassiska stavfel? Och kan det
klassiska stavfel, jag kommer inte ihåg exakt allt. Jag har inte gått tillbaka till det arbetet, men jag kommer ihåg att för henne var det solklart att jag har dyslexi. Och hon hade liksom ringat in och sett kombination mellan olika saker. Och så för henne var det ingen snack, du har dyslexi.
För varför jag frågar är att det dröjde väldigt många år och hon var den första läraren som kunde se dina kombinationer av stavfel och så vidare. Det är ju ganska anmärkningsvärt.
Ja, hon var ju expert också.
Så att, jo, men att du inte har stött på någon annan på hela din skoltid, det är ju...
Nej, men det är ju som sagt, jag gick i skolan, tror jag, och nu när jag läst forskning och följt liksom utvecklingen, så tror jag att jag gick i en skola under en period där kunskapen om olika diagnoser och hur man förhåller sig till det var nog inte lika mycket som idag.
Och när är du född?
1979.
Ah. Du är ju flerspråkig.
Ja.
Vad tänker du, på vilket sätt tror du att det har påverkat din dyslexi? Har det någonting med det att göra?
Jag har ju, om man säger så här, jag har fler ord att sätta på saker och det hjälper mig att förstå. Någonting jag lärde mig ganska snabbt, det var att inte läsa varje ord utan försöka förstå strukturen. Mm. För jag tappar bort mig hela tiden i texten. Alltså i början var det väldigt svårt. Nu har jag ju kommit över det. Jag har ju läst hur mycket som helst och försöker verkligen arbeta med det. Men det var liksom att okej, jag kommer inte vidare. Och då började jag liksom leta efter viktiga ord och formuleringar och började söka i texten. Och det var faktiskt en studieteknik som jag lärde mig när jag gjorde utredningen.
Mm. Vem lärde dig det? Vad är det för teknik?
Ja, jag kan inte sätta namn på det, men jo, Stina Lente tror jag tekniken heter. Och man börjar med att läsa liksom en rad och så tittar man på raden under. Och då ska man inte gå till läsa nästa rad, för då ska man lita på att på din förmåga att fånga upp det som står där under. Då går du till nästa rad och sen så utökar man bara. Och till slut var jag så, alltså, jag hade tränat upp den här förmågan så pass mycket så jag läste supersnabbt. Mm. Och så förstod jag att jag behöver inte fastna på varje enskilt ord, utan jag litar på att jag kommer förstå när jag har liksom avkodat klart. Mm. Och det blev ju liksom en teknik som jag utvecklade.
Är det någonting som du har använt också?
Ja, jättemycket.
Ah, spännande.
Jättemycket. Så här, jag fick jobba med mig själv så mycket, för alltså, det gick ju väldigt bra under mina studier och det gick ju så långt så att jag ville doktorera och liksom fortsätta på den banan. Jag hittade tryggheten i att studera och liksom hittade mig själv på något sätt. Så det var verkligen svårt att släppa...
Skoltiden, eller?
Ja, men universitets- och högskolestudierna. Det var väldigt svårt att släppa det, för alltså jag blev på något sätt förverkligad. För det, jag hade det i mig, jag hade förmågan, det var bara att jag inte hade chansen. Mm. Och nu fick jag chansen och hittade mig verkligen, mig själv verkligen där. Och jag har med mig ganska mycket verktyg från den tiden som jag använder varje dag mot mina elever.
Ja, för sen släppte du taget om universitetet och så var du färdig lärare. Och vad har du lärt dig? Jag kan ju ana hur mycket du har lärt andra. Men vad tycker du att du har lärt dig i din roll som lärare?
Ja, gud, det är jättemycket. Menar du socialt eller menar du metodiskt, pedagogiskt, didaktiskt? Hur tänker du?
Jag tänker på det som du har tagit med dig och det som du för över till andra elever nu till exempel. Vad lär du dig av dem och vad lär du dig i den kontexten där du arbetar? Alltså, jag tänker att man, varje gång man testar en metod, förstår du vad jag menar? Mm. Så lär man sig också någonting. Så det, man utvecklas ju varje gång man testar en metod, kanske på en elev eller på någon annan.
Okej, okay. Jag lärde mig själv genom mina studier att skapa en struktur som jag kan hantera. Och liksom det här ledde till att jag blev väldigt strukturerad. Och det påverkade mig i min yrkesroll, men även i min privatliv. Och jag jobbar på det sättet också, att jag är väldigt strukturerad. Och det jag har fått med mig, det är att lita på min förmåga att förstå. Och det jag försöker lämna över till mina elever, det är först och främst så jobbar jag väldigt mycket med studieteknik. Och sen så en röd tråd genom mitt arbete, det är just att lära eleverna att själva hitta, behärska, förstå allt från stoftet, hur man handskas med det, till bedömningen som sådan. Och förenkla och förtydliga så pass mycket så att när de sitter med ett arbete så ska de direkt veta vad ska jag göra, vad som förväntas av mig och hur gör jag för att uppnå mina mål. Och det här har jag liksom verkligen slipat på och försökt att göra det så enkelt och tydligt som möjligt så att jag når alla mina elever.
Det är ju en teknik som man ofta peppas att applicera på barn med olika diagnoser. Att det här är väldigt viktigt för barn som har diagnoser till exempel. Att få veta vad som förväntas och se det tydligt. Men jag antar ju då att det här är egentligen någonting som ska appliceras på alla barn. Det som fungerar på de som har vissa diagnoser, koncentrationssvårigheter eller så vidare. Det borde egentligen appliceras på alla barn alltid.
Om jag säger så här, jag har utvecklat en pedagogisk, hur ska man säga, modell som heter progressdidaktik. Och det kommer från min egen resa genom min dyslexi.
Säg nu igen vad det hette.
Progressdidaktik. Det är att tydliggöra progressionen i lärandet. Mm. Och att progressionen ska vara den röda tråden. Det börjar med bedömning och det slutar med bedömning. Och det ska hela tiden vara så tydligt som möjligt, så nåbart som möjligt. Och så att eleven eller individen i frågan själv bemästrar sin egen kunskapsinhämtning.
Mm. Jag tänker på din erfarenhet som dyslektiker och också en människa med två språk. De eleverna som du möter som är dyslektiker och flerspråkiga, vad ser du för utmaningar hos dem?
Ja, det har ju att göra mycket med vem, alltså hur jag som pedagog förhåller mig till deras liksom variationer. Ja. Om jag problematiserar det så blir det problematiskt. Och om jag ser möjligheterna i det så blir det även möjlighet i det praktiska.
Så när jag lyssnar på dig nu så tänker jag att du inte ser de hindren som ligger i min fråga som en fördom att det ska vara extra svårt om man är flerspråkig och har dyslexi.
Nej, det blir svårt om man inte behärskar språket och tillräckligt för att förstå sammanhang. Mm. Man behöver inte förstå allting på en gång. Man måste lita på processen. Men om man inte behärskar språket tillräckligt för att förstå sammanhang så blir det ganska svårt. Mm. Men jag vill ställa mig lite frågevis kring formuleringen av frågan. För att jag tycker frågan antyder på att de här variationerna på något sätt skulle vara en hinder. Mm. Och jag ser inte det som hinder, snarare som verktyg som om man lär sig hantera det på rätt sätt så blir det faktiskt ett skjuts framåt. Mm. För att flerspråk innebär också att man behärskar man bägge språken eller tre språk, då har man fler ord. Man kan reflektera på olika sätt, man får olika nyanser på saker och ting. Jag talar ju också persiska och det är ju ett väldigt ja, det är ett ganska rikt språk och jag inte liksom sätter ord på svenska, då hittar jag ord på persiska. Jag känner att jag får fler nyanser i, i min process att förstå.
Det låter ju naturligtvis väldigt rimligt. Jag tänker på i min inledning just att man, det kan ju definitivt vara en fördom, eller så kan någon annan människa känna igen sig mer i det än vad du gör. Men just att man, har man dyslexi och är flerspråkig, så kan det ibland, framförallt kanske i början, misstolkas eller avfäras som att ja, men du pratar flera språk, och det kanske är därför att man har lite problem i plugget, att det kan ta längre tid att upptäcka dyslexin.
Av vem?
Av lärarna till exempel.
Ja, men då är det lärarens problem.
Ja, det är det ju definitivt. Men ja, jag antar att du inte kan svara på det, för du är en annan typ av lärare.
Det vet jag inte om jag vill sätta mig själv i någon kategori. Men, ja, men jag tänker så här, vi möter ju varandra.
Mm.
Lika mycket som vi kanske var mindre medvetna om olika diagnoser under 80-90-talet, så är vi väldigt medvetna om diagnoser idag.
Mm.
Och då måste man också förstå att de här bokstäverna som vi sätter på människors olika nyanser och förmågor är egentligen ett sätt att identifiera, inte kategorisera. För börjar vi kategorisera människor baserat på de här nyanserna, så börjar vi också problematisera.
Mm.
Och jag tycker inte att vi ska problematisera. Det är bara det att skolan idag, tycker jag, den är lite skev, va? För den är formad efter en normalbild som vi själva skapar. Vad är normal?
Mm.
Sen har vi människor som är bra på olika saker, men allas styrkor får inte riktigt utrymme i skolans värld, för att skolan är, som struktur är uppbyggd efter en normalbild. Och då är normalt någonting som vi konstruerat. Det är inte normalt för att det är någon självklart gudomlig
sanning
att det är normalt. Det är normalt för att vi i majoriteten har bestämt för oss för att det här är normalt. Och då måste man ju egentligen tänka att vad har vi gjort mot de människor som har andra typer av förmågor som aldrig riktigt kommer till uttryck.
Jag tror att många som medverkar i den här podden skulle hålla med om att skolsystemet är uppåt väggarna just vad det gäller historien kring hur vi utformade skolan. Jag talade med en annan gäst i podden som sa att skolan är bara egentligen ett påhitt. Det är bara 200 år gammalt. Ett påhitt som vi har hittat på. Det är en så intressant tankevurpa att verkligen tänka att det är på många sätt en felkonstruktion.
Får jag säga en sak om det här? För att allting som vi har i samhället omkring oss är konstruerat.
Mm.
Det finns inget som inte är konstruerat. Det handlar egentligen om att medvetandegöra allas rättighet att samexistera utifrån sin förmåga. Utan att bli kategoriserad och problematiserad. För att vi har ju olika förmågor. Och för mig som lärare, jag försöker i alla fall, jag vet inte om jag lyckas, men jag försöker hela tiden landa i att okej, här har vi en elev som inte ser det som jag ser det. Och som kanske har andra förmågor och jag behöver se dem. Då faller det på mig att hitta den här elevens förmågor. Och därför blir det väldigt viktigt att inkludera elever eller individen i den här lärandeprocessen, så att de själva känner att de påverkar sin egen lärande. För då äger de också processen, och då kommer deras förmågor till uttryck.
Ja, yeah, that makes sense. Så att, skulle du säga att det är en av de viktigaste förutsättningarna som man kan skapa som lärare? Jag tänker, om man bortser från dyslexin till exempel, men om man ska skapa rätt förutsättningar för elever som har svenska som andra språk, vad skulle du lyfta då med din erfarenhet?
Att inkludera dem i sin egen lärande och låta dem vara en del av processen. Att inte bara lämna en lapp framför och säga så här, ja men jag vet inte om det blir mer arbetsbörda om man gör det på det sättet eller inte. Men jag tror att det är jätteviktigt att man ser individen i processen.
Ja, men förtydliga då vad du säger, att inkludera dem. Vad betyder det rent praktiskt? En dag när du kommer så har du en elev eller elever så säger, nu ska jag inkludera dem. Vad gör du?
Ja, men okej. Jag ska, egentligen handlar det om demokrati på något sätt. För att nu ska jag planera för ett avsnitt. Och kanske liksom inkludera eleven i planeringen. Vi ska lära oss om, jag vet inte, säg Gustav Vasa. Som gud, man jobbar med Gustav Vasa hur länge som helst på mellanstadiet. Men nu ska vi jobba med Vasatiden. Ja, det var en kung som var väldigt viktig för Sverige. Och det här ska vi titta på. Det här måste vi lära oss. Hur ska vi göra det?
Mm.
Vad tycker du? Jag tänker så här. Vad tycker du?
Mm.
Och sen att I början kanske de inte har så många idéer, men ju mer frågor man ställer, desto mer kommer det. Ja, men ska vi redan i början, ska vi avsluta med prov eller vill ni diskutera det här? Och att man hela tiden skapar, jag vet inte om mitt exempel var så bra.
Ja, men det var tydligt.
Ja, men jag tänker så här, hela tiden inkludera eleven i processen så att de känner sig delaktiga. Och när de känner sig delaktiga så blir de bekväma. Och när de blir bekväma då kan de säga, men Iman, jag tycker inte det här är bra. De här frågorna, jag förstår inte dem. Kan jag få göra något annat? Okej, vad skulle du vilja göra? Ja, men jag vill läsa och så vill jag berätta. Ja, men gör det. Vill du berätta för klassen eller vill du berätta för mig? Ja, men och kanske första gången de inte vågar berätta för mig eller för klassen. De gör det för mig. Nästa gång kanske de vågar berätta för klassen. Och då har jag ju en medlärare i klassen. Mm. Så att egentligen gäller det att låta dem själva avgöra sina förutsättningar för lärandet. Mm. Och det är ganska svårt. Till en början tidskrävande, men när man systematiserar det, då blir det faktiskt ganska simpelt och man får väldigt mycket hjälp. Jag känner att jag får ganska mycket hjälp i mitt arbete.
Av dina elever helt enkelt.
Ja. Ja.
Du, personer ur minoritetsgrupper, som då ofta är flerspråkiga, som kanske dessutom är nyanlända eller som bor i socioekonomiskt utsatta områden, de tenderar ju att få sämre förutsättningar att få rätt hjälp då, eller stöttning, eller till och med att få en dyslexiutredning. Varför ser det ut så och vad kan man göra för att förändra det? Har du något svar på den frågan?
Ja, jag tror så här, vägen att komma in i det nya samhället, den är ganska tuff. Jag kommer ihåg hur tufft det var för mina föräldrar. Det tog ju många år innan de hittade sig själva i samhället. Jag var ett barn för mig. Det pågick ju väldigt mycket runt omkring mig, men jag kunde inte riktigt sätta ord på det och identifiera det, och då Man accepterade på något sätt. Det tar ju många år innan man som barn kan sätta ord på saker och ting och förstå det här hände mig. Så att man kan inte alltid räkna med att föräldrarna, som till exempel min mamma som var pedagog, psykolog och jobbade som lärare, det räckte ändå inte för att hon skulle förstå alla de här bitarna för att kunna hjälpa mig ut ur min situation under min skolgång. Och då kan man fråga sig varför. För hon har ju egentligen alla förutsättningar. Och det är ju det här med att integration tar tid. Komma in i ett nytt samhälle, hitta sig själv, acceptera. För jag kommer ihåg att det tog väldigt lång tid för henne att acceptera att nu bor jag här. Mm. Vi kommer inte flytta tillbaka. Vi är en del av det här samhället. Jag tror att alla de här processerna som vuxen, som förälder, som man går igenom, påverkar ens förmåga att kunna fånga upp sina barn. Och då blir det ju skola och barnet. Och det finns ju flera barn. Det är jättesvårt.
Så att skolan borde ju också fokusera ganska mycket då på föräldrarna?
Ja, alltså all forskning idag visar ju att ska man hjälpa barn i utsatta situationer så ska man... Man kan inte bara fokusera på barnet. Man måste titta till helheten. Man måste ge föräldrarna förutsättningarna att vara med i den här processen. Att på något sätt känna sig delaktiga och till och med äga kanske processen att hjälpa sitt barn. Det är bara att man ger dem verktyg. Mm. Så att, ja... Och det är någonting så det är senaste forskningen och det försöker man tillämpa på olika sätt.
Mm. Ja, jättespännande att höra vad du har att säga. Jag förstår varför du har blivit vald till årets lärare 2019 bara genom att lyssna på dig så här kort. Jag skulle vilja vara med på några av dina lektioner. Jag skulle vilja sitta där och få se dig i samverkan med dina elever. Det vore fantastiskt faktiskt.
Tack, och du är välkommen. Jag kan inte lova att jag lyckas alltid, men jag strävar efter någonting och försöker verkligen uppnå det. Mm. Sen ska man misslyckas för att lyckas nästa gång.
Såklart, men det är väldigt inspirerande att höra dig prata. Jag är så glad att du är här. Tack snälla.
Tack så mycket.
Nu ska vi också få prata med Anna Kaja som har fått sitta här och lyssna också på Iman. Och kan inte du berätta för mig och för Iman och för alla de som lyssnar vad du jobbar med, vad du gör på dagarna, vad du har valt att ägna din tid åt?
Jag är ju lärare i hjärta och själ skulle jag säga. Man kan ju göra en massa andra saker, men jag är i alla fall lärare, även i mina andra uppdrag. Just nu så har jag två anställningar kan vi säga då. På Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet. Vi är ju ett resurs- och utvecklingscentrum på uppdrag av regeringen. Så vi jobbar ju för att flerspråkiga elever i alla skolformer ska få en så bra skola som möjligt.
Vad menar du i alla skolformer?
Från förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning. Alltså hela vägen. Inte akademin och högskolor då, men de skolformer där vi har grundutbildningar, så att säga. Så det gör vi på lite olika sätt. Men det är ju i skolan som jag liksom känner mig mest hemma. Och då har jag en tjänst nu i en förberedelseklass på Sofielundsskolan i Sollentuna. Där jag undervisar i svenska som andraspråk och i de fyra SO-ämnena.
Hur gamla är dina elever?
Just nu har vi årskurs 6-9. Men vi är en F9-skola, så vi kan ju också ha yngre elever. Det beror lite på hur många elever vi får. Men vi tycker ju att det är en fantastisk möjlighet för våra elever att få börja sin skolgång i svensk skola i en förberedelseklass.
Kan du berätta vad det är för de som inte vet?
Mm. När en elev som är nyanländ kommer till svensk skola så, ja, ni kan förstå själva, man kan inte skolspråket. Och helt plötsligt så ska man få undervisning i 16 ämnen, precis som alla andra. Läsa om Vasatiden fast man aldrig hört talas om någon kung som heter Gustav Vasa. Alltså de hoppar rakt in, vilket är jättesvårt. Självklart kan man ju förstå. Så därför har vi valt att organisera mottagandet i en förberedelseklass. Det betyder att vi har elever där alla är nyanlända. Det är liksom det enda de har gemensamt. För sen har de olika åldrar, de har olika skolbakgrund, de har olika erfarenheter. Det kan vara de som kommer från akademikerhem. Det kan vara de som är flyktingar och bott i flyktingläger i många år. Så att vi har alltså den stora spridningen.
Men du, stopp. Menar du att idag i Sverige så är det så man gör? Man kastar in majoriteten av barn i en vanlig klass?
Det händer rätt ofta.
Men Det är inte klokt. Då lägger man det på lärarna då?
Ja.
Som ska hantera en människa som kommer och som inte vet någonting om Sverige och språket och samtidigt sina andra 28 barn.
Eller 32.
Eller 32.
Mm. Så, ja.
Ja, förlåt. Jag blev i chock.
Och detta gör man ju. Man brukar säga att det kan vara segregerande med förberedelseklass.
Vem säger så?
Forskning. Elever själva kan säga efteråt att de har tyckt att det var segregerande. Att inte få vara med alla andra. Aha. Att inte få vara en av de andra.
Ja.
Men då är det, så som jag ser det, så är det ju organisationen som är fel. För att vi organiserar ju inte en undervisning i förberedelseklass för att segregera, utan det är ju snarare för att inkludera dem i skolan.
Mm.
Det är ju en tillfällig lösning. Det är ju ingenting som, ingen elev ska ju vara där om de inte behöver. Så att så snabbt som möjligt, när de klarar av att delta i ämnesundervisningen i den ordinarie klassen, för de har ju en ordinarie klass från början, då ska de ju delta där. Så att alla våra elever till exempel har ju individuella scheman. Så att det betyder att har vi elever som kan engelska, men det är ju självklart att de är med på engelsklektionerna. Har vi elever som har kommit långt i matten, ja men de är med på mattelektionerna. Och sen så har ju vi då fantastiska kollegor. Studiehandledning på modersmålet är ju någonting det innebär att vi har alltså modersmålslärare och studiehandledare som är med på våra lektioner och stöttar våra elever på modersmålet.
Mm.
Hjälper dem att förstå de texter vi läser och hjälper dem. Eleverna kan alltså på ett bättre sätt lära sig ny kunskap men också förmedla sin kunskap till oss som lärare.
Mm.
Och när Iman här berättade om hur det var när du började i skolan på 90-talet så kom jag ihåg hur det var när jag började jobba som lärare. Och det var i slutet av 90-talet. Och det här är ju nästan lite pinsamt att säga, men jag hade väldigt låga förväntningar på mina elever. Jag tänkte att de skulle lära sig grunderna i svenska språket. That's it, typ. Nu överdriver jag lite. Men jag såg aldrig deras inre potential. Jag skapade aldrig möjligheter för eleverna att på något sätt visa mig det de redan kan. För det är ju inte så att de här eleverna var några liksom tomma lådor som jag skulle fylla med innehåll. De hade ju redan erfarenhet. Kanske inte alla hade liksom god skolbakgrund, men alla hade kunskaper och erfarenheter med sig. Och är det någonting som vi har blivit bättre på de senaste åren så är det just detta, att synliggöra de resurser som eleverna, och använda oss av det också, det som eleverna redan kan.
Hur fick du den insikten?
Jag vet inte riktigt hur jag fick den insikten, men det var, alltså det är väldigt mycket som när man är ny lärare så är det, man kastas liksom rakt in och så ska man bara lösa en massa saker som man tror att man har lärt sig på utbildningen, men det har man ju inte. Och när man tänker tillbaka så är det ju ganska mycket man har lärt sig av erfarenhet.
Mm.
Och det är väl, jag menar, ta en enkel kommentar från en elev som, liksom när elever på kritiskt ifrågasättande vis frågar, ja, men det här, det gjorde jag när jag gick i tvåan.
Mm.
Ja, det, men nu ska du göra det på svenska. Det är inte hållbart. Nej. Det är inte hållbart. Och sen har ju, då måste man också säga att digitaliseringen har ju också bidragit till att det är mycket enklare nu att använda elevernas flerspråkighet som en resurs. Man kan ju liksom hitta texter, material, läromedel på olika språk och liknande.
Vad har du upptäckt då nu de här åren du har jobbat? Vad finns det för utmaningar när det kommer till flerspråkighet och elever som till exempel då i nyanlända?
Det finns, alltså, jag tänkte på det här med utmaningar. Jag skulle också vilja vända på det och säga att det handlar ju om resurser och hur vi använder dem. Men om vi ska koppla det här samtalet till just det här med dyslexi, så tänker jag att en viktig sak som jag har lärt mig och som jag tror att faktiskt hela svenska skolsystemet har lärt sig de här sista 10-20 åren, det är att vi inte väntar lika längre. Förut var det som att man skulle vänta på någon slags mognad, någon läs- och skrivmognad som skulle komma
av sig själv.
Av sig själv. Och den, vad ska jag säga, det förhållningssättet att man som lärare eller kanske som inom elevhälsan också för den delen tänker att ja, men ge det lite tid. Om vi tar den i kombination med att eleverna inte har svenska språket, att de ska lära sig svenska som ett nybörjarspråk, då blir ju kontentan så här att om jag som lärare säger så här, men jag har en känsla, för det är så faktiskt jag har haft känsla av att den här eleven har inte liksom en, om vi nu ska säga normal läs- och skrivutveckling, så har inte jag kunnat ha något mer hands-on än en känsla. Mm. Och har jag gått då till speciallärare eller specialpedagoger eller logopeder, så har jag ofta fått svaret, men du måste vänta, det är för tidigt. Vi kan inte göra någonting ännu, för att eleven kan ju inte svenska. Mm. Och den frustrationen tycker jag har varit oerhört jobbig. Att vänta, det finns ingen tid, skolan går inte i repris. Vi kan inte vänta, vi måste göra det vi kan göra och vi måste göra det nu.
Har du kunnat kommunicera det?
Till mina kollegor?
Ja, men uppåt. Men har du kunnat kommunicera det och fått gehör för det nu?
Ja, det har jag.
Har du fått stångas för det?
Ja, jag har fått stångas. Och jag vet att jag inte är ensam om det här. Mm. Jag vet många, just svalärare som vet vad då andraspråksutveckling, alltså de olika stadierna i andraspråksutvecklingen. Vi vet i vilken utveckling, alltså vilken takt det borde gå. Mm. Och vi vet också att går det lite för långsamt, då är det oftast någonting. Det kan vara ett trauma, det kan vara en diagnos, det kan vara någonting. Mm. Men skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Vi är skyldiga att ta reda på hur vi kan liksom undervisa så att den här eleven lär sig så mycket som möjligt. Mm. Och att lära sig läsa och skriva, det är ju liksom det viktigaste i skolan. Mm. Och jag tycker man sviker de barn och unga om man liksom säger att nej, men vi väntar här nu. Mm. Vänta i 2 år eller 3 år.
Du sa att ja, men man kan ha med sig trauma. Och jag kan tycka att när det kommer nyanlända elever till skolan så har man stora förväntningar på att eleven ska lära sig språket. Mm. Men det läggs idag väldigt lite tid i att undersöka vad är det för förutsättningar eleven kommer ifrån. Många elever har med sig trauma och det här de har med sig när de hamnar i en normal situation, om vi ska kalla skolan, för det blir en strukturerad, fredlig normal situation med många vuxna omkring en som ändå liksom har koll på en och är med och det blir väldigt socialt. Mm. Då börjar man se spår av trauma. Och då blir det på något sätt då blir det en tävling mot trauma som de här eleverna har med sig. Det har jag märkt många gånger.
Vad menar du tävling mot trauma?
Ja, men alltså, de ska lära sig språket och så har man hela tiden det här, alltså då har man den här eleven som bär med sig massvis med saker som inte har blivit undersökt förrän skolan märker 2-3 år efter att de har anlänt, kommit till skolan att oj, vad är det som har hänt med det här barnet egentligen? Mm. Hade det funnits en process där man undersöker barnets psykiska välmående, bakgrund, historia. Och det är ganska svårt för många vill ju inte prata om sin bakgrund och historia. Men man får ju också väldigt mycket indikationer från vilket geografiskt område barnen kommer ifrån. Men om man lägger lite mer tid på det, det är i alla fall min upplevelse. Du kan det här säkert bättre än mig. Så tror jag att det blir lättare för oss lärare att nå eleverna och hjälpa dem med språket.
Jag har en erfarenhet själv, jag tänker på det du sa Anna, att man ska vänta. Jag menar, jag har ju ett barn som, när vi började påtala dyslexin, det tog ju 2 år innan någon lyssnade på det, eller 4 år faktiskt. Men då var det så här, nej men vi ska inte stressa honom nu med en utredning. Så det gick ytterligare 1 år, alltså det gick ju väldigt, väldigt många år. Men just den där kommentaren kommer jag aldrig glömma. Och jag lyssnade på den av någon anledning, för att man tänkte att skolan vet ju. Vi ska inte stressa honom nu med att göra en utredning.
Och då är du insatt i svensk skolsystem, du pratar svenska. Ja. Och jag tänker på alla de föräldrar som faktiskt då inte vet, ett, nej, vad de har för rättigheter. Eller vad skolan har för skyldigheter.
Nej.
Men jag tänkte på det här som att ta reda på så mycket som möjligt om de elever man får. Nu har vi ju sedan några år tillbaka ett obligatoriskt kartläggningsmaterial som vi måste använda på våra nyanlända elever. Och där ingår ju att man behöver ställa frågor om vad eleven har för språk och vad de skolbakgrund och... Och många kommuner kopplar också på elevhälsan i det arbetet så att man också pratar om eventuella trauman. Man kanske gör en sån här psykosocial, eller att man har ett samtal, en kartläggningssamtal kring frågor som skulle kunna leda till att det blir eventuella problem i skolan sen. Men i de här kartläggningssamtalen så kan det också framkomma, jag tänker just när det gäller just läs- och skrivsvårigheter. Det är ju inte alltid så att man i alla skolsystem i världen och över gör utredningar. Men i de här samtalen kan det ändå framkomma att eleven själv kanske säger att jag tyckte det var svårt att läsa. Eller att föräldrarna berättar om några händelser där de tycker att kanske de har någon känsla, de också då, föräldrar, om att det är någonting som inte riktigt stämmer. Han borde kunna läsa det här eller hon borde kunna skriva bättre. Då vet ju vi redan från första dagen, men vi måste hålla lite koll här. Sen tycker jag att vi i skolan har blivit bättre på att dokumentera och följa upp. Inte bara vänta på den där utredningen som kanske aldrig kommer. Utan att vi får ju liksom börja redan från dag ett och göra... Ja, men man måste ju kolla vad kan den här eleven för bokstäver, bokstavsljud. Hur är läs- och skrivförmågan på modersmålet? Våra kollegor och modersmålslärarna är ju guldvärda i det här. Vi måste ju ha ett nära samarbete. För det vet vi ju, att dyslexi, det finns inte bara på ett språk, utan det har man på alla sina språk. Mm. Och då måste vi ju, om eleven inte kan så mycket svenska, så måste vi ju använda elevens modersmål, eller åtminstone ett starkt språk, för att ta reda på hur elevens läs- och skrivförmåga är. Vi kan inte använda svenska språket där.
Skulle du säga att det är någonting att ta fasta på då som pedagog? Man tänker att en person med dyslexi har ju i olika varierande grad svårt till exempel med avkodning och stavning, och det kan förvärras, eller vad man ska säga, när man är flerspråkig. Liksom, vilken är pedagogiken då? Vad man ska kunna fånga upp det eller hjälpa till på rätt sätt där?
Det första är ju att jag måste ju prata med mina kollegor som är modersmålslärarna, alltså de som kan elevens starkaste språk. För att de måste hjälpa mig i den här processen. Jag klarar inte det själv, för jag kan inte alla språk. För vi måste veta hur eleven läser och skriver, eller liksom hur de här eventuella svårigheterna, om de också syns på modersmålet. Då är det är viktig kunskap. Sen måste ju jag som lärare i min undervisning, jag brukar tänka så att eleven måste öva på 2 olika sätt. Om det är avkodningsövningar, alltså ren avkodningsträning. För att eleverna måste ju lära sig läsa, jag får ju inte anpassa bort detta. Jag kan ju låta eleven lyssna på texter och ha talsyntes. Mm. Men då gör inte jag mitt jobb, för elever har rätt att lära sig läsa, avkoda, läsa med flyt och ha god läshastighet och allting. Det är ju väldigt få som där man måste anpassa bort allt. Liksom. Mm. Så det är klart att de måste få lästräna. Mm. Men om jag då ska lägga upp ett undervisningsmoment där avkodningen står i fokus, då måste jag använda ett material som inte belastar elevens kognitiva funktioner som handlar om att den vill söka och försöka förstå. Vi säger så här, vi har arbetat med, bara för att ta samma exempel här, Vasatiden, vi har läst text om Gustav Vasa. Och eleven har förstått den texten som vi har jobbat med på olika sätt. Vi har använt elevens starkaste språk, vi har arbetat med ord och begrepp på många olika sätt, muntligt, skriftligt. Eleven har förstått den här texten. Då använder jag kanske korta meningar ur den texten som ren avkodningsträning. Och då tränar vi bokstavskombinationer, ljud, alltså bokstavsljud. För att då behöver inte eleven lägga energi på att försöka förstå den här texten. För att eleven har stenkoll på vad den innehåller. För att det problemet som jag ser med våra nyanlända elever, eller jag har säkert många andra elever också, är att det blir för jobbigt när man ska försöka avkoda och förstå samtidigt. Och har man inte ett starkt svenskt språk, då kan vi inte lägga tid på att blanda ihop de här sakerna, utan då måste vi ha avkodningsträningen. Då måste jag som lärare i alla fall veta att det är det eleven övar på nu. Mm. Nu är det inte att lära sig Gustav Vasas namn på hans söner här nu, utan nu är det avkodning. Nu är det de här vokalljuden, och då har jag ju såklart tagit reda på det innan. Jag vet vilka bokstavsljud eller kombinationer som eleven behöver öva mer på, och då är det det jag gör.
Hur många elever har du i en klass?
I förberedelseklass ja. Kan det ju vara mellan, ja det beror lite på, 10-15.
Känner du att du hinner med det här?
Nej, inte inom den ordinarie undervisningen. Men vi kan ju ibland försöka hitta former där man kan dela upp sig lite. Sen är det så här, det ska jag också säga att jag skulle ju kunna säga till mina elever, sätt dig här och öva på det här, men det gör de ju inte.
Nej.
Man måste sitta bredvid. Den här intensivträningen som de här eleverna, och det gäller ju alla elever med dyslexi skulle jag säga, liksom, att man behöver 20 minuter eller 10 minuter i alla fall varje dag. Mm. Och öva. Och ja, det måste vi se till att vi kan erbjuda eleverna. Det ingår i skolans kompensatoriska uppdrag, det ingår, alltså vi är skyldiga att göra detta för att eleverna ska lära sig läsa.
Och det efterlevs ju verkligen inte.
Definitivt inte.
Nej. Men du, i Sverige och resten av världen, så vi utgår från en enspråkig norm. Kan det här skapa konsekvenser för flerspråkiga elever? Och så vad har du för tankar om det?
Ja, att svensk skola eller svenska samhället har ju en väldigt stark enspråksnorm. Och det tycker jag är rätt intressant eftersom alla ändå kan engelska.
Mm.
Men det är liksom ändå så att svenska språket, och självklart ska svenska språket ha en särställning i Sverige, det är inte konstigt med det. Men när det gäller till exempel att göra de här dyslexiutredningarna, då är det ju oerhört viktigt att speciallärare och logopeder och psykologer och andra som är involverade, att de är medvetna om att språket faktiskt kan liksom sätta käppar i hjulen under utredningsprocessen. Mm. Och nu vet jag att kunskapen ökar ju bland, framförallt bland logopeder. Jag upplever att logopeder numera är mycket mer, alltså har ett flerspråkighetsperspektiv när de gör utredningar. Men testerna är ju fortfarande väldigt ofta en västerländsk norm till exempel, med de bilder som man väljer. Och det är inte alltid man väljer icke-verbala, alltså ospråkliga test, utan man kanske använder test på svenska fastän de borde veta att det här barnet eller ungdomen inte har ett starkt svenskt språk. Och vi vet ju också att det finns ju problem med både över- och underdiagnostiseringar när det gäller just flerspråkiga elever och dyslexi. Mm. Så att det är oerhört viktigt. Så att den här enspråksnormen, är vi inte medvetna om den, ja visst, då kan det bli. Det kan skapa problem under utredningar.
Och om man då tänker på de här eleverna som man sen skickar ut i samhället, och i samhället i stort sen när de blir stora. Vad tror ni är viktigt att tänka på sen när de ska ut i arbetslivet? Till exempel som arbetsgivare då, när det kommer till flerspråkighet och dyslexi. Vilken kunskap önskar ni som har er erfarenhet som lärare och arbetar med så många elever? Vad skulle du nå ut i hela samhället?
Jag kände själv när jag valde till slut att nej, men nu måste jag komma ut i arbetslivet, nu har jag studerat färdigt.
Mm.
Så kände jag att okej, vad tar jag med mig härifrån? Och det viktigaste verktyget jag kände att jag fick med mig, det var att hitta och göra det själv. Det kände jag liksom, att jag förstod hur jag ska gå tillväga för att nå kunskap, jag förstod källkritik, jag hade en teknik och jag hittade läslusten. Och det vill jag faktiskt komma tillbaka till, det här med läslusten. Jag vill flika in på något som du sa tidigare. Men jag tänker så här, för mig blir det väldigt viktigt att när jag lämnar över mina elever till samhället, just för att de bor och växer upp i ett socioekonomiskt utsatt område. De finns i en segregation, ett inre och ett yttre segregation. Det finns massvis med mekanismer som drar åt alla håll, och det kan egentligen gå hur som helst efter grundskolan. Det var inte många månader sedan en av mina gamla elever blev skjuten till döds i Tensta centrum. Alltså det kan verkligen gå snett. Då känner jag att för mig blir det viktigt att jag lämnar mina elever till samhället med förmågan att göra det själv. Verktygen de behöver för att komma till gymnasiet och känna så här, nej, jag klarar av det här. Att de inte ska behöva vara helt beroende av en annan person. För 3 år, ja, det är ganska, det är både lång tid med kort tid. Men jag känner att jag hinner ge tillräckligt för att under de här 3 åren genom fokus på studieteknik, kvalitet och självständighet så känner jag att jag hinner ge dem tillräckligt för att de ska kunna ha en grundläggande strategi för att kunna hantera det själv när de kommer vidare sen.
Vad tänker du, Anna?
Jo, jag tänkte på det om vi pratar om arbetsgivare till exempel. När det gäller flerspråkighet så önskar jag att alla arbetsgivare kunde se det som Iman beskrev tidigare i vårt samtal. Nämligen att har man flera språk så ser man på, liksom man får en nyanserad uppfattning. Det finns de som brukar säga att flerspråkiga individer får en större värld. Och detta tror jag arbetsgivare överlag, oavsett vilket jobb det handlar om. Jag tror inte man drar nytta av den erfarenhet och det sätt att se på världen som man faktiskt kan få av att ha olika språk och olika kulturella bakgrunder. Det är det ena. När det gäller just arbetsgivare och dyslexi så hoppas man ju att allt detta arbete som ändå pågår kring klarspråk och att det ska finnas tillgänglighet, alltså digitala resurser så att man faktiskt kan klara av ett avancerat yrke även om ens läs- och skrivförmåga kanske inte är så pass välutvecklad som du beskriver, Iman. Att du har ju verkligen övat upp din förmåga. Alla får ju inte den möjligheten. Men då måste också en arbetsgivare kunna se till att den tillgängligheten erbjuds. Och då måste man ju våga prata om dyslexi.
För jag tänker på utgallringen som kan ske då bara vid en ansökan. Hur du ska få, liksom fylla in en anställningsansökan och så vidare. Redan där gallras väl många människor ut kanske på grund av något så simpelt som ett stavfel eller att man kommer till en första intervju och man liksom, att språket är ett hinder. Där ligger vi fortfarande oceaner av år tillbaka, att upplever jag i alla fall när man har liksom ute och lyssnar. Kan man förbereda eleverna eller kan man bearbeta arbetsgivarna på ett annat sätt, mer aktivt?
Jag tror att man måste göra både och. Jag är även praosamordnare på vår skola och har ganska mycket kontakt med olika arbetsgivare. För det är i regel ganska svårt att fixa praoplatser. Sen blir det lite känsligt när man säger så här, vi ringer från skolan i Tensta. Mm. Det var i alla fall min fördom när jag började. Men sen har jag... Jag blir lite chockad över hur öppna många arbetsgivare, stora arbetsgivare, hur öppna de är för att ta emot elever. För de ser verkligen att det här är framtidens arbetstagare och vi måste satsa på dem. Mm. Särskilt nu försöker jag för att bryta segregationen försöker jag skicka mina elever så långt bort från Tensta som möjligt. Men jag har känt väldigt lite motstånd från arbetsgivare när de får reda på att okej, mina elever kommer från Tensta, det här är vår syfte, vår mål med prao. Jag känner att jag möter en mycket större öppenhet.
Det var otroligt hoppfullt att höra. Det båda har ju gått inför framtiden om du kan få fortsätta i den riktningen.
Ja, och sen så tror jag att man måste jobba med eleverna också. Att hantera språket. Sen är det så här, det är otroligt tufft för en dyslektiker att läsa. Det är jättesvårt för en dyslektiker att skriva. För det är en självkänsla. Det är frågan om självkänsla. Och det finns egentligen inga genvägar. Det finns verktyg. Och det var det jag ville flika in på. Men det finns inga genvägar. Man måste någonstans bestämma sig. Jag måste gå den här vägen. Vägen är längre för mig. Men jag kommer att nå målet. Och det tror jag man kan nå väldigt tidigt genom att skapa läslust och fånga eleven, alltså individens intresse, kanske genom att inkludera dem ytterligare i processen.
Och om man har tappat elever då, nu vänder jag mig till dig Anna, men säg att man har tappat elever som har gett upp, de vill inte läsa, de kastar ut sina böcker, de har gett upp, de har tappat självförtroendet, de vill inte ens lyssna på vad du säger.
Det viktigaste är att inte vi ger upp. Och jag tänker att det är oerhört viktigt att vi bygger starka, tillitsfulla relationer till de här eleverna. Och många gånger så märker vi redan innan de har gett upp, att de är på väg att ge upp. Och då måste vi ju sätta in det tunga artilleriet och försöka göra allt vad vi kan.
Och vad är det?
Och det går ju inte, det finns ju liksom ingen enkel lösning på det här. Utan för någon elev så kan det ju vara det som man var inne på tidigare, att vi involverar hela familjen och att vi har liksom hittar former där vi tränar och övar tillsammans. För andra elever så kan ju det vara helt meningslöst. De kanske inte alls får det stödet hemma som de skulle behöva. Men då måste vi hitta det stödet i skolan. Och det kan vara via läslust. Det kan också vara att vi hittar ett intresseområde som eleven har. Och att vi liksom det räcker ibland med en liten gnista av något form av engagemang och intresse. Så kan man bygga vidare där. För att jag menar, om låter vi tiden gå och de här eleverna ger upp, nej, då har vi ju helt och hållet misslyckats med vårt uppdrag. Så att jag skulle säga att bygga relationer som vi sen kan bygga undervisning kring, och på, det tror jag är viktigt.
Goda exempel, uppmuntran. Det här med att elever som, det är ett väldigt dystert liksom, tanke för mig som lärare, och den här eleven har gett upp. Och sen, och jag satt och tänkte på mig själv medan ni pratade, okej, ger jag upp? Och ibland känner man som lärare, jag ger upp, men då måste man verkligen förstå vad det är för yrke man har. Att vi jobbar med människor, och om jag ger upp på det här barnet, då har jag gett upp, alltså det är ett liv, jag ger också upp på samhället. Mm. För vi skapar ju framtidens samhälle i skolans värld. Så att jag håller med definitivt att vi inte ger upp, det är jätteviktigt.
Ligger det för stort ansvar då hos lärarna?
Nej.
Nej, det går inte att ha för stort. Alltså grundskolan är vårt samhälles lägsta nivå när det gäller utbildning hos medborgarna. Vi kan inte ha det lägre än så. Det går inte.
Sen är det så här också. Det är 5,5 års utbildning. Man får med sig väldigt mycket verktyg. Det finns mycket hjälpmedel. Mycket förutsättningar att lyckas. Det gäller att fånga upp nyexade lärare, verkligen bygga upp en stark bas, visa dem vägar att gå för att lyckas. Så det är ju egentligen processer som hela tiden...
Men vem ska fånga upp de här lärarna?
Ja, men det börjar ju med skolledningen och sen arbetslagsledare, kollegor, medmentorer, lärare med erfarenhet, mentorskap för lärare. När jag började så på Enbackskolan så fick jag en mentor, fast jag hade jobbat några år. Men jag fick en mentor och han skulle precis ut i pension. Men han har hjälpt mig otroligt mycket. Jag fick, i den här mentorskapet så hittade jag en vän för livet. Det är så stor åldersskillnad mellan oss och folk tycker det är jättekonstigt att jag och han kommer så bra överens. Men han har verkligen fått mig att förstå mig, alltså min lärarroll, och hitta mig själv i min roll. Och jag tror att det är otroligt viktigt. Otroligt viktigt.
Jag tror också att vi måste titta på de stödfunktioner som finns i skolan. Och då tänker jag till exempel på elevhälsan. Och om inte den undervisande läraren har förutsättningar att göra sitt jobb. Och de förutsättningarna där ingår det att det finns speciallärare, specialpedagoger, skolsköterska, kurator, psykolog, skolläkare och en skolledning som stöttar. Har man inte det här, då kan vi heller inte lägga ansvaret på läraren. För ansvaret måste delas och förutsättningar måste finnas på plats för att vi ska kunna göra vårt jobb. Det får vi inte glömma bort i det här, för vi är inga isolerade öar i skolan. Liksom.
Nej, det är ni inte. Ni är hjältar, och jag vill tacka er, Anna Kaja och Imane Sani, som kom hit idag och talade i den här podden om era erfarenheter. Ni är verkligen facklorna och hjältarna, och ni är värda allt. Tycker ni det här korta samtalet? Jag tycker ni är helt fantastiska. Tack snälla för att ni kom.
Tack.
Tack, tack.
Du har lyssnat på ett avsnitt av samtalsserien Älskade dyslexi. Missa inte att lyssna på de andra samtalen också.